28 september 1992. I Irak så finns det opposition mot Saddam Hussein.
Den samlade oppositionen mot Iraks ledare Saddam Hussein har haft ett flera dagar långt möte i en stad i norra Irak som kontrolleras av kurder. Oppositionen är överens om att Saddam Hussein måste bort från makten. Men frågan är hur stort gensvar denna av en rad olika grupper sammansatta rörelse har inne i Irak. Ekots utrikeskommentator Bo Karlström.
För första gången har oppositionen mot Saddam Hussein samlats till ett möte inne i Irak. Det skedde under de senaste dagarna i norra Irak som kontrolleras av kurderna. Och luftrummet över området kontrolleras av de allierade som förde kriget mot Saddam Hussein. Inga irakiska plan tillåts flyga där. På samma sätt som man nu infört en zon av flygförbud för irakiska plan över södra Irak för att skydda shia-muslimerna där. Och det är främst just kurder och shia-muslimer som ingår i den här samlade oppositionen mot Saddam Hussein. Det är en rad mycket olika grupper som lyckats samla sig i sitt motstånd mot Saddam Hussein. Det är shia-muslimer, kurder, kommunister, utbrytare från det regerande Baath-partiet, turkmener och en hel rad andra folkgrupper och organisationer. Problemet är att de egentligen bara har en sak gemensamt och det är viljan att störta Saddam Hussein. Annars har de olika motiv och mål med sin opposition. Men de lyckades ändå vid det här ytterst välbevakade mötet i den kurdiska staden Salahaddin att enas om en del gemensamma principer. De ska vid ett möte i oktober utse en gemensam ledning, ett slags exilregering. Och de talar om att Irak efter Saddam Husseins fall ska styras efter parlamentariska och demokratiska principer. Men det finns en rad motsättningar mellan de här olika oppositionsgrupperna, både vad gäller politisk inriktning och mål. Kurderna till exempel strävar efter ett självständigt Kurdistan, något som muslimerna varit mycket skeptiska mot till exempel. Risken för en splittring är alltså stor, särskilt om Saddam Hussein verkligen skulle falla. Så länge han finns där så går det att förena motståndet. Hur stark Saddam Husseins ställning är nästan omöjligt att avgöra. Men mycket talar för att han i kraft av sin kontroll av armén och polisen, inte minst den hemliga polisen, sitter tämligen säkert och att den här oppositionen har mycket svårt att få fram sitt budskap till folket. Det finns från oppositionens möte i norra Irak ett uttalande riktat till den irakiska armén som uppmanas att förena sina krafter med oppositionen för att störta Saddam Hussein. Men vad som alltså är oerhört svårt att mäta utifrån är hur stark oppositionen är inne i landet. Tidigare har det sagts att oppositionen mot Saddam Hussein bara är stark utanför landet. I Irak är kontrollen, förtrycket och rädslan vad som styr människorna.
September 28, 1992, Italien.
I Italien har premiärminister Amato gått till motattack mot sina kritiker och sagt att han kommer att avgå om parlamentet mjukar upp hans drastiska sparpaket. Amato betecknar Italiens läge som det svåraste sedan de första efterkrigsåren. Italien har ju bland annat tvingats devalvera liran.
Premiärminister Amato uttalade sig i en lång intervju i romtidningen La Repubblica sedan hundratusentals människor i förra veckan hade deltagit i delvis våldsamma demonstrationer i Italiens storstäder. Och sen också partierna i Amatos egen koalitionsregering hade begärt att premiärministern skulle mjuka upp delar i sitt drastiska sparpaket. I lördags gick 250 000 pensionärer ut på Roms gator för att protestera mot planerna på att försämra pensions- och hälsovårdssystemen. Den demonstrationen förlöpte lugnt. Men Amato ser inga möjligheter att ändra i sin politik. Han menar att Italien inte har några andra möjligheter om det ska återvinna omvärldens förtroende för sin ekonomiska och finansiella politik. Det svällande budgetunderskottet måste ned. Och om parlamentet röstar ned detaljer i åtstramningspolitiken kommer premiärminister Amato att packa sina väskor, det vill säga avgå. Och det skulle kasta ut Italien i en politisk kris med oöverskådliga följder. Amatos regering är en koalition med kristdemokrater och socialister som bärande medlemmar. Amato själv är socialist men har försökt att ge sin regering prägel av expertministär. Och även från de stora regeringspartierna kommer alltså krav på att sparåtgärderna ska mildras så att de mest eftersatta grupperna inte drabbas så hårt. Amato själv hävdar att hans åtgärder drabbar de rikare hårdare än de fattiga och pekar på en rad nya lyxskatter. Men kritikerna menar att regeringen i första hand bör få in friska pengar i budgeten genom att bekämpa de mest välmående gruppernas skattefusk. Premiärministern svarar i intervjun att valutamarknaden knappast vill vänta till dess Italien har effektiviserat sitt skattesystem. Den italienska krisen förvärras också av att de fackliga ledarna står under ett starkt tryck från medlemmar och från mera stridbara vänstergrupper som kräver hårdare medel i kampen för de sociala förmåner som Italiens fackföreningar nådde på 70-talet. Generalstrejk har nämnts. Landsorganisationernas ledare har utsatts för stenkastning på möten och i Turin gjorde kravallpolisen chock för att skydda de fackliga ordförandena. Ni har tappat kontakten med arbetarna, ropade demonstranter där. Det är inte en tillfällighet att just Italien är det land där missnöjet med sparåtgärder och åtstramning i krisens skugga tar så öppna och delvis våldsamma uttryck. Parlamentsvalet i våras visar ju på ett växande missnöje med det politiska etablissemanget överhuvudtaget. Protestpartier gick fram starkt. Men valet gav inga nya regeringsmajoriteter, så skulle premiärministern göra allvar av sitt hot är det svårt att se hur alternativ skulle se ut.
Jan-Olof Pettersson.
Sverige, 28 september 1992. Och så var det dags med räntan igen.
Riksbanken sänkte idag marginalräntan från 50% till 40%. Orsaken sägs vara att oron på de internationella valutamarknaderna har dämpats och att räntorna på den svenska penningmarknaden sjunkit. På penningmarknaden har under förmiddagen 3 månaders räntor gått upp med 0,5 procentenhet. Bankernas valutaavdelningar rapporterar ett mindre utflöde av valuta, i första hand på grund av ett fortsatt intresse för köp av tyska mark. På Stockholmsbörsen har kurserna hittills gått ner kraftigt, minus 3,4%.
Och statsminister Bildt kommenterar ränteläget.
Han föredrar höga räntor framför en devalvering.
Det finns ingen annan väg. Vi måste etablera trovärdigheten i växelkurspolitiken och låginflationspolitiken. Därför att det är bara på det sättet vi kan vara med i den hårda kärnan av europeiskt samarbete, där man i framtiden kommer att ha låga räntor och ha låg inflation.
Men finns det ingen gräns i tid, jag menar hur länge som Sverige kan ha rörliga räntor över 20%?
Nej, det finns i och för sig ingen gräns i tid, även om den samlade politiska ambitionen som jag uttrycks med en klarhet och styrka som väckt omvärldens beundran är att vi ska ta ner detta så snabbt det överhuvudtaget går.
September 29, 1992. Ukraina.
Idag ska regeringen i Ukraina lägga fram sin plan för ekonomiska reformer och övergång till marknadsekonomi. Ett första utkast är redan offentliggjort och regeringens förre reformstrateg som avsattes i somras säger att programmet bara leder tillbaka till en ny planekonomi i Ukraina.
Det är inte bara utkast.
Mina värsta farhågor har besannats, säger Volodymyr Lanavej, tidigare vice regeringschef i Ukraina. Det är inte bara så att reformerna hejdas, säger han. Hela den gamla kommandostyrningen av ekonomin och företagen återinförs. Lanavej hoppas att president Leonid Kravchuk nu ska ha kraft att lägga fram ett helt annat förslag. De nuvarande ekonomiska makthavarna i Kiev säger att Lanavej bara är en teoretiker utan kontakt med verkligheten och de förespråkar en långsammare reformtakt. Marknadsekonomi är målet, men någon chockterapi blir det inte, säger finansminister Grigorij Pietichenko. Chockterapi är den vanliga benämningen på en snabb övergång till marknadsekonomi av den typ som tillämpas i bland annat Polen och Ryssland. De statliga företagen måste hållas under armarna och först i ett senare skede kan det bli aktuellt att privatisera dem, säger Pietichenko. Den internationella valutafonden, där Ukraina just blivit medlem, har förståelse för att Ukraina går långsamt fram, säger finansministern. Lanavej med erkänt goda kontakter i IMF hävdar tvärtom att om det inte i sista stund nu genomförs förändringar i regeringens program så kommer Ukraina inte att få en enda av de 1,5 miljard dollar som man till en början bett om. Och han förutser en dyster utveckling av ekonomin.
Jag tror att om programmet blir antaget och på ней начнёт действовать правительство, то экономическая ситуация ухудшится. И терпение народа тогда, конечно, выйдет из каких-то.
Om regeringsprogrammet antas kommer den ekonomiska situationen att försämras, säger Lanavej. Den ukrainska kupongen, ett slags kvasivaluta, kommer att förlora halva sitt värde gentemot dollarn under hösten. Inflationen kommer att öka, liksom företagens skuldsättning, och i slutändan kommer den typiskt sovjetiska bristekonomin att återupprättas. Då är det bara att börja om igen från början med reformerna, säger Volodymyr Lanavej. Sten Sjöström i Kiev.
September 29, 1992, lite om valkampanjen för presidentposten i USA. Där finns det en dark horse.
Så till USA där miljardären Ross Perot hänger sig kvar i den politiska cirkusen kring presidentvalet. Åtminstone tills på torsdag gör han det. Då ska han nämligen lämna klart besked om han tänker bli den tredje kandidaten i valet. Igår tog han emot medarbetare på hög nivå, utsända av president Bush och utmanaren Bill Clinton.
Skräcken för att förlora röster i viktiga delstater tvingade igår president George Bush och guvernör Bill Clinton att sätta sig vid miljardären Ross Perots fötter. De båda presidentkandidaterna infann sig inte personligen, men de sände medarbetare och rådgivare ur toppskiktet. På Doubletree Hotel i Dallas skedde den här valkampanjens märkligaste möte. Man får leta länge för att hitta ett motstycke. Inför oss Perots frivilligkår som samlats från alla USAs 50 delstater fick republikaner och demokrater förklara sig under 2,5 timmar var. De fick högt betyg av Perot. Diskussionen var mycket fruktbar, sa han, när han vid 3 tillfällen under måndagen framträdde inför massmedierna. Demokrati när den är som bäst, ansåg Perot. Mera neutrala bedömare kallade konfrontationen för en märklig politisk cirkus, en föreställning som bidrog till att skapa förvirring. Hur kunde då elitstrategerna bege sig till Ross Perots hov? Jo, genom att var sjunde eller var åttonde väljare envist säger att de stöder Perot och Perot själv håller allmänheten på sträckbänken gäller det för huvudkandidaterna Bush och Clinton att utnyttja alla medel som finns. Allt måste prövas för att plocka till sig de väljare som skulle rösta på Perot om han på torsdag ger ett slutgiltigt besked om sin kandidatur. Perot vill bland annat göra USA skuldfritt. På 5 år ska budgetunderskottet vara borta, säger han. Men då måste bensinskatten höjas. 75 öre mer för bensinen per liter. Idag kostar bensin bara lite mer än 2 kronor per liter i USA. Han vill höja skatten för i stort sett alla inkomsttagare. Så hårda bud vågar ingen av de andra kandidaterna komma med. Men inte jag som bestämmer, sa Perot igår. Det är de frivilliga i delstaterna. Nu ska de åka hem och tala med stödtrupperna. Sen ska de ge svar till Perots samordningschef som heter Swindle i efternamn. På torsdag kanske avslöjar Perot om anhängarna tycker att han ska stödja någon av kandidaterna Bush eller Clinton. Eller om han definitivt ska säga nej eller om han ska ge sig in i valrörelsen. Nu i natt ägnade Larry King i CNN 1,5 timme åt Perot. Delstatsrepresentanterna fick en fråga från Larry King.
How many want Perot to run?
På frågan om hur många som vill att Perot ställer upp svarade de församlade som ni kunde höra med ett rungande applåd ackompanjerat ja. Lars-Gunnar Ellansson, Washington.
September 29, 1992. Ytterligare en rapport om de svenska kärnkraftsverken.
Just nu står 5 av Sveriges 12 kärnkraftsreaktorer stilla. Och de får inte startas förrän nödkylsystemen på reaktorerna har förbättrats. Men för Ringhals 1:s del är det inte bara kylsystemet som lägger hinder i vägen. De sprickor som upptäckts är om möjligt ännu allvarligare och betydligt svårare att åtgärda.
Djupt nere i den blåskimrande vattenbassängen i reaktorhallen i Ringhals 1 finns 4 matarvattenledningar som går in i reaktortanken. Just i skarven mellan ledning och tank finns nyupptäckta sprickor. Häromdagen lyckades man efter många om och men ta ut ett prov på sprickan. Den här metallbiten ska nu analyseras ingående på ett laboratorium i Studsvik. En teori är att temperaturskillnader i vattnet kan ha gett upphov till påfrestningar i metallen. Hittills har ingen annan reaktor i världen uppvisat samma fel. Leif Johansson är teknisk chef på Ringhals 1.
Självklart så oroas vi när vi hittar skador i själva reaktortanken. Ingen tvekan om det. Men vi har gått mycket metodiskt tillväga för att hitta orsaken. Och är det nu den orsak vi tror, så kan vi också med tillfredsställelse säga att vi kan ta bort den bakomliggande orsaken, så att säga, till sjukdomen och friskförklara vår reaktortank igen.
Att reparera de här sprickorna är en utomordentligt komplicerad procedur. Om man bestämmer att människor ska utföra jobbet innebär det stora strålningsrisker.
Det är antingen med robotteknik eller så får man använda människor som förses med skyddsutrustning och för blybelagda burar, och sedan så begränsar man den insatstid de gör.
Det behövs alltså ett antal personer som bara kan göra korta pass från en blybur för att svetsa ihop sprickorna. De som ska utföra jobbet måste träna ingreppet noggrant för att inte göra några misstag. Och eftersom det inte finns några tidigare erfarenheter från liknande fel krävs att man utvecklar en ny metod för just de här sprickorna. Det här är det pris man nu får betala för att upprätthålla säkerheten i de allt skröpligare äldre reaktorerna. I Ringhals 2 bytte man för några år sedan ånggenerator. I år har man bytt tanklock på grund av sprickor. I Ringhals 1 måste man nu åtgärda både nödkylsystemet och de aktuella sprickorna i matarvattenledningarna.
Det är ingen tvekan om att vi har reaktorer som har kommit upp till en viss ålder. Här i Ringhals så har vi alltså Ringhals 1 och 2 som är 18 år, och det kan väl inte förnekas att det är en ålder. Och kring detta så hittar vi, som vi gör i samhället i övrigt, komponenter som åldras, såsom bilar eller plaster eller vad som helst. Men de allra flesta av dem går att ersätta med helt nya, och vi kan alltså utan säkerhetsproblem hålla våra stationer både säkra och ekonomiska för lång framtid, enligt mitt sätt att se det. Om det kommer att ta 2 månader till eller mer, det vågar jag inte säga, men vi ska rätta till det på ett korrekt sätt. Det är vår målsättning.
Sa Leif Johansson, teknisk chef vid Ringhalsverket. Ingrid Gustafsson var reporter.
Brasilien, 30 september 1992.
Ja, i Brasilien har alltså kongressen beslutat att president Fernando Collor de Mello ska ställas inför riksrätt. Collor kommer nu att suspenderas från presidentämbetet och regeringen avgår. Den dramatiska omröstningen i kongressen avslutades med att ledamöterna stämde upp nationalsången.
Brasiliens kongress firade segern med landets nationalsång och lederos för friheten, demokratin och det brasilianska folket. Utanför parlamentet jublade tiotusentals människor som följt omröstningen på en stor tv-skärm, och bilisterna tutade i bilhornen som tecken på seger. Ännu större folkmassor samlades i São Paulo och Rio de Janeiro. Slutresultatet i kongressen blev att 441 ledamöter röstade för riksrätt mot president Fernando Collor de Mello. Långt fler än de 336 röster som krävdes för 2/3 majoritet, och dessutom långt fler än väntat. Bara 38 ledamöter stödde Collor och 23 var frånvarande. Collor är anklagad för att ha tagit emot mutor. Han kommer nu att suspenderas från presidentämbetet medan ärendet går vidare till senaten, som inom ett halvår ska besluta om Collor ska avsättas för gott. Under tiden tillträder vicepresidenten Itamar Franco som tillförordnad president. Ministrarna har redan skrivit sina avskedsansökningar men sitter kvar tills Franco har utsett sin egen regering. Det väntas ske idag. Kerstin Bodell, Brasilia.
30 september 1992 så var det dags igen för ett nytt krispaket med nya räntesatser.
Vi är i en krissituation. Låt oss inte göra någon hemlighet av detta. Det är en europeisk krissituation, det är en nationell krissituation. Vi har en skyldighet att göra allting som vi överhuvudtaget kan göra som regering och som företrädare för olika politiska partier för att klara denna situation. Och det innebär att man också får göra saker som man kanske inte var beredd att göra, inte bara för några månader sedan, utan också kanske till och med för någon vecka sedan.
God middag. Aktuellt sänder extra med anledning av regeringens nya krisuppgörelse med Socialdemokraterna. Uppgörelsen som kommer efter ännu en natt av hemliga överläggningar innebär att ekonomin för hushållen ytterligare försämras medan företagandet nu ska stimuleras. Sänkta arbetsgivaravgifter, höjd moms och färre semesterdagar är några av komponenterna som nu ska bidra till att få svensk ekonomi på fötter.
Uppgörelsen i natt betyder att industrin får sina arbetsgivaravgifter sänkta med 4,3 procentenheter från årsskiftet. Idag ligger de på knappt 35%. Arbetsgivaravgifterna används till en rad olika ändamål. De tyngsta posterna är ATP, sjukförsäkringarna och folkpensionen. Dessutom bantas semestern med 2 dagar. Det ger företagen en lindring som motsvarar 0,7 procentenheter i arbetsgivaravgiften. För staten kostar sänkningen av arbetsgivaravgifterna omkring 20 miljarder kronor. De pengarna ska hushållen stå för. Det sker på flera sätt. Momsen sänks inte som beslutat till 22% från årsskiftet utan ligger kvar på 25%. Det ger nästan 12 miljarder. Matmomsen höjs igen från 18 till 21%. Inkomstökning för staten 5 miljarder kronor. Och så sänks grundavdraget i deklarationen med 2 500 kronor. Grundavdraget, det är det belopp som nästan alla får dra bort från sin beskattningsbara inkomst vid deklarationen. För en normalinkomsttagare kan det betyda bortåt en tusenlapp mer i skatt per år. Hushållen får alltså ta stöten på flera sätt. För industrin kan paketet å andra sidan enligt Arbetsgivarföreningen betyda cirka 70 000 nya jobb på 2-3 års sikt.
Ja, totalt beräknas alltså den här nya krisuppgörelsen mellan regeringen och Socialdemokraterna förstärka statens inkomster med drygt 20 miljarder kronor. Och reaktionerna på börs- och valutamarknaden har hittills varit positiva. Riksbanken har till exempel idag sänkt marginalräntan, alltså utlåningsräntan till bankerna, från 40% till 24%. Räntorna går nu alltså ner och börsen går upp.
1620.
Den nya krisuppgörelsen mellan regeringen och Socialdemokraterna fick ett omedelbart genomslag när penningmarknaden öppnade idag. Valuta började strömma in i landet, kronans position stärktes påtagligt och samtidigt sjönk räntorna kraftigt. Två stora krispaket på kort tid med god förankring i riksdagen. Det stärker de utländska placerarnas förtroende för Sverige. Det var allmänna meningen bland penningmäklarna.
Det har mottagits väldigt väl utav marknaden då, så att den startade i ett ganska hårt tempo här. Man börjar genast köpa ner räntorna och vi har sett valutainflöden som omedelbart kom in här och index där man kan se hur valutaflödena rör sig har stärkt kronan då så här långt på morgonen.
Hur pass mycket?
Det har kommit in ganska stora belopp, men vi har väl inte så att vi kan säga någon siffra för tillfället.
Kan man säga att faran är över för svenska kronan nu?
Det ser i alla fall avsevärt mycket bättre ut än vad det gjorde bara igår. När vi såg lite lätta valutautflöden fortfarande. Så att vi har väl anledning så mycket mer positivt på det idag än vad vi gjorde igår.
Bedömer du att de här nya signalerna är tillräckligt på lite sikt?
Det är alltid vanskligt att svara på eftersom det är så många aktörer involverade i det här och det är deras bedömning i slutändan som får visa vad som händer i framtiden. Men det ser oerhört positivt ut som det gör nu.
Andra oktober 1992. Kort ekonomirapport.
Kurserna på Stockholmsbörsen gick idag ner med i genomsnitt 2,6%.
Även börserna i bland annat Tyskland och Storbritannien föll idag efter beskedet om att den tyska räntan inte kommer att sänkas. Den svenska Riksbanken däremot sänkte idag marginalräntan till 20%. Det är alltså den ränta som bankerna betalar för lån i Riksbanken. Av bostadslåneinstituten är det bara Trygg-Hansa SPP som har meddelat att de sänker sina räntor på måndag. På måndag sänks de rörliga räntorna med 2 procentenheter och de fasta räntorna sänks med mellan 0,25 och en halv procentenhet.
Georgien, 3 oktober 1992.
Georgien bestämde sig idag för att överta all militär utrustning som tillhör förband, ryska förband som är stationerade i landet. Vapnen ska användas i konflikten i Abkhazien som det senaste dygnet har skärpts dramatiskt.
Det är det styrande georgiska statsrådet under Edvard Shevardnadze som idag beslöt att ta över all vapenutrustning i de ryska förband som fortfarande är stationerade i Georgien. Det gäller både armé, flyg och flottförband. Edvard Shevardnadze samtalade tidigare idag per telefon med den ryske presidenten Boris Yeltsin, men inget har sagts om statsrådets beslut på något sätt är sanktionerat av Moskva. Snarast kan det komma att öka motsättningarna mellan Ryssland och Georgien. Det ryska parlamentet har tidigare kritiserat den georgiska insatsen i Abkhazien och Shevardnadze i sin tur har fördömt det uttalandet som inblandning i Georgiens interna angelägenheter. Tidigare idag bombade georgiska flygplan och helikopter staden Gagra i norra Abkhazien som igår erövrades av abkhaziska milisförband. Edvard Shevardnadze bedyrade att staden skulle återtas, 40 000 georgiska reservister inkallades och idag beslöt alltså Georgien att konfiskera all rysk militärutrustning. Samtidigt sa president Yeltsin att Ryssland kommer att vidta, som det heter, nödvändiga åtgärder för att skydda den stora ryska minoriteten i Abkhazien som gränsar direkt till Ryssland. Abkhazien hade tidigare en autonom status i Georgien, men provinsparlamentet deklarerade i somras självstyre. Efter det skickade statsledningen i Tbilisi in trupp i området, en åtgärd som nu håller på att utvecklas till ett regelrätt krig. Sten Sjöström, Moskva.
Tyskland, 4 oktober 1992.
I natt var det åter nynazistiska kravaller på flera håll i det gamla Östtyskland. Och nu tänker de tyska myndigheterna ta till hårdare åtgärder för att försöka hejda den nynazistiska våg som drabbar judar och invandrare.
Det blev en svart jubileumshelg för det tvååriga Tyskland med missnöjeskravaller på flera håll. Vänstergrupper demonstrerade mot rasism och den höga arbetslösheten. Och i flera städer, bland annat Frankfurt, Dresden, Arnstadt och Halle, demonstrerade nynazister. De slogs mot vänstergrupper och attackerade flyktingbostäder. På flera håll fruktar nu politiker och näringslivsfolk att nynazistvågen ska skrämma bort utländska investerare och därmed de arbetstillfällen som Tyskland så väl behöver. Redan nu har företag från USA, Japan och Italien dragit sig ur etableringsförhandlingar. Och förbundskansler Kohl höll igår kväll ett förmanande tv-tal efter dagens oroligheter, då han själv också attackerats av demonstranter.
Ausländerfeindlichkeit und Antisemitismus sind eine Schande für unser Land. Und Extremisten von rechts und von links haben immer nur Unglück. Und dieses Jahrhundert ist voller Beispiele über unser Volk gebracht. Solche Gewalttäter müssen die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommen, wie jeder andere Kriminelle auch. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir haben es jetzt gemeinsam in der Hand.
Fjärde oktober 1992. Georgien igen.
Georgien står på gränsen till fullt inbördeskrig. Den georgiske ledaren Eduard Shevardnadze säger att han inte längre ser någon utväg ur konflikten mellan regeringsstyrkorna och de rebeller som vill göra området Abkhazien självständigt. Shevardnadze har nu hotat att avgå och det har väckt häftig debatt i det georgiska parlamentet.
Holland, 4 oktober 1992.
Vi ska börja med att berätta en nyhet som vi fick alldeles nyss. Ett fraktflygplan från det israeliska flygbolaget El Al kraschade ungefär 7:15 strax utanför Amsterdam i Holland. Planet lyfte från Schiphol-flygplatsen 7:20 men rapporterade strax därefter att det hade motorproblem och att det skulle vända tillbaka. Detta lyckades alltså inte utan planet kraschade i en förort till Amsterdam som heter Vesp.
5 oktober 92, morgonen efter.
Och morgonekot fortsätter med flygkraschen utanför Amsterdam då en israelisk jumbojet igår kväll störtade mitt i ett tättbebyggt förortsområde. Ännu vet ingen hur många människoliv som katastrofen har krävt, men det kan röra sig om flera hundra. Vår korrespondent har besökt olycksområdet nu på morgonen.
I natt när jag var i Bellner mer låg röken tät över husen, kanalerna och vägarna i förorten utanför Amsterdam. Jumbojetten som störtade hade träffat mitten på ett långt hyreshus. Flygplanet exploderade i ett eldklot, husets mittdel rasade samman och allt dränktes i närmare 65 000 liter flygfotogen. Det brann fortfarande vid 5-tiden i morse. Röken nådde långt utanför avspärrningarna. Av flygplanet finns inga flygplansliknande delar kvar, bara småbitar. Hela den drabbade hyreshuslängan hade 400 lägenheter. Av dessa totalförstördes 80, de bara försvann, berättar Richard Lancy, talesman för Amsterdam stad.
80 apartments just vanished and a big part of the building did collapse.
Eldklotet efter kraschen omfattade en stor del av området. Lekplatsen nedanför huset till exempel är helt förkolnad. Vi vet inte om det fanns några barn ute vid olyckan. Klockan var omkring 7 på kvällen när olyckan inträffade. Fortfarande vid 5-tiden i morse hade brandmännen, enligt Richard Lancy, inte kunnat gå in i de sammanrasade delarna av huset eftersom branden ännu inte var släckt. 239 människor bodde i de 80 totalförstörda lägenheterna. 12 har hittat döda hittills. 29 har hittat skadade, varav 2 mycket allvarligt. Men nu tror man knappast på att fler skadade skulle kunna vara vid liv efter 10 timmars brand. De som är kvar i huset är nog bara de döda, sa en polis till mig. Nyfikna har samlat hela natten och enligt polisen hindrat räddningsarbetet. Ungdomar från hela Amsterdam har försökt komma innanför avspärrningarna. När jag var i Bellmer med 3 i natt var alla jag talade med från andra delar av staden. De hade kommit dit efter att ha hört nyheten. Uppgifter om försök till plundring har också cirkulerat. Känslan av kaos vid olycksplatsen och områdena däromkring var mycket stark. Vid en befälsplats hörde jag plötsligt hur 3 rökdykare som kommit i natt hela vägen från staden Roubaix i norra Frankrike försökte få klara order var de skulle ta vägen. De flesta poliser jag såg var inkallade från andra delar av Nederländerna. Jag bara står här, jag vet inget. Flytta på er, släpp fram brandbilen, sa en till mig. Olycksplanet från det israeliska flygbolaget El Al fick svårigheter bara några minuter efter start från Amsterdams flygplats Schiphol igår kväll. Man rapporterade 2 brinnande motorer. 2 motorer har också fallit av jumbojetten. De har hittats i en sjö som heter Nardermeer flera mil från olycksplatsen. Piloten på olycksplanet hade en helt omöjlig uppgift. Det är ingen slump att hans störtade plan träffade 2 niovåningshus. Detta är oerhört tättbefolkat område. Det är höga hus, tätt i den här förorten. Det finns helt enkelt inte minsta plätt i det här området där flygplanet hade kunnat störta eller försöka en nödlandning utan att träffa bostadshus. Det här är Jan Ström i Amsterdam.
Femte oktober 1992. Kärnkraft.
Klockan är 7:13. Det här är morgonekot i Riksradions P1. Och kärnkraften i öst är vårt nästa ämne. 40 av kärnkraftverken i Östeuropa och Sovjetunionen är så nedgångna och dåliga att det inte lönar sig för västvärlden att satsa pengar på att förbättra säkerheten i dem. Istället borde de stängas. Det anser en grupp experter från USA och Europa, skriver miljötidskriften Tomorrow. En av experterna är Robert Wilkinson vid Centraleuropeiska universitetet i Budapest.
Many of them are really beyond repair and should be shut down. And a more careful assessment of the cost-effectiveness of that investment needs to be done.
Många av kärnkraftverken är i ett så uselt tillstånd att vi riskerar ett nytt Tjernobyl, säger Robert Wilkinson. Han tycker därför att västvärldens länder bör granska om det verkligen är effektivt, ens ekonomiskt, att satsa på reparationer. Hans och expertgruppens svar och starka rekommendation är att pengarna till öst istället ska satsas främst på energibesparingar, på naturgas och på reparationer av befintliga vattenkraftverk. Eftersom de östeuropeiska företagen går knackigt så har också efterfrågan på elektricitet sjunkit. Därför så är det en väl vald tidpunkt att nu satsa på alternativ till kärnkraften, anser experterna. Flera har tidigare varnat för att många av kärnkraftverken i öst är farliga. Det internationella atomenergiorganet IAEA har enligt tidningen Tomorrow dömt ut 26 kärnkraftverk och sagt att de lider av allvarliga brister vad gäller säkerheten. Den europeiska utvecklingsbanken som arbetar med bistånd till Östeuropa kom i sin negativa rapport i våras. Och de sju största industriländernas grupp, G7, har sagt att den ska satsa hundratals miljoner dollar på att minska riskerna med kärnkraftverken. Men varför satsas då inte pengar på alternativ istället för att reparera dåliga kärnkraftverk? Robert Wilkinsons enda svar är att affärsintressena bakom alternativen inte är lika starka.
The only answer I could give you is that there are less organized business interests in that side of it than the more focused business interests on the repairs.
Robert Wilkinson vid Centraleuropeiska universitetet i Budapest. Svenska Vattenfall använder biståndspengar för att öka säkerheten vid kärnkraftverket i Ignalina som är av Tjernobyl-typ. Det är inte fel att använda pengarna så, anser Staffan Nordin som är direktör på Vattenfall och ansvarig för elproduktion och kärnkraft. Det är inte realistiskt att stänga de dåliga kärnkraftverken nu.
Det skulle ju skapa väldiga problem i ett antal länder som redan har mycket stora problem på miljöområdet, ekonomiskt, socialt. Man ska komma ihåg att många av de här kraftverken är ju dessutom uppbyggda som hela städer med hela kanske 50 000 människor beroende. Där kan man alltså inte genomföra en förändring på väldigt kort tid, utan man måste helt enkelt ta tid på sig att genomföra och ha en helhetssyn på hela energisystemet i de här länderna och på det sättet åstadkomma en totalt sett effektivare energilösning. Det är ju samtidigt viktigt att komma ihåg att alla de åtgärder, alla de satsningar som ska göras i de här länderna, de måste ju beslutas av de länderna själva. Det är ju inte vår sak att bestämma på vilket sätt och i vilken tidstakt man ska ändra vare sig energisystem eller andra miljölösningar.
Det finns uppgifter som säger att veckans pausfågel pilgrimsfalken kan komma upp i toppfarter på 400 km i timmen. Det sker i så fall under de störtdykningar som falken gör när den jagar.
Oktober 1992, kvällen, åter till flygkraschen utanför Amsterdam.
Vad som egentligen förorsakade flygkatastrofen utanför Amsterdam igår kväll då en israelisk jumbojet kraschade rakt in i ett 10-våningars bostadshus och sannolikt dödade över 200 människor, det vet vi ännu inte. Teorierna är många. Men det här klarnar knappast förrän man hittar planets färdskrivare, den så kallade svarta lådan. Den är dock alltjämt borta och döljer sig kanske under de rykande ruiner som är allt som återstår efter en av de värsta katastroferna i flygets historia.
En ögonblicksbild av den sårbara civilisationen. Tryggheten i förortsområdet Krautsberg, sydosta med Amsterdam, förbyts på ett ögonblick till ett brinnande helvete. Det israeliska planet tappade först två motorer och störtade sedan rakt ner exakt här mitt i höghusområdet.
Så sent som igår eftermiddag så stod det ett höghus här. Nu är det bara en ryckande askhög kvar. En stor del av vad Amsterdam kan erbjuda i form av polis och brandkår och Röda Korspersonal arbetar här nu. Klockan är 2:30 på natten.
Det är rökigt, det är mörkt, det råder oordning och räddningsmanskapet har svårt att arbeta. Polisen kämpar mot plundring och flera grips under natten. I det tidiga dagsljuset syns omfattningen av skadorna tydligare. Det ryker fortfarande. 209 är saknade. Många oroliga ögon följer arbetet.
Den officiella dödssiffran 12 från igår inte längre officiell. Sanningen är att man inte har en aning hur många som har dött här inne. Många vistas här utan uppehållstillstånd och arbetstillstånd i Holland.
Vid sporthallen i närheten inkvarteras de som har förlorat sitt hem och man försöker göra det så drägligt som möjligt för dem. Många är barnfamiljer. Men värst är det kanske för dem som ännu inte vet, som bara
"Father left in the apartment in the piece that came down was my father's apartment."
What kind of information have you got now about your father?
None whatsoever.
Hur många finns kvar här inne? Svaret är att ingen vet.
En märkbart skakad drottning Beatrix besökte katastrofplatsen i morse. Förutom den fruktansvärda ödeläggelsen kunde hon se alla de människor som drev runt på jakt efter anhöriga eller ägodelar.
My children are in crowd with 4, 5 and 20. Ja, en ik was er gisteravond ook hier. En die mensen zeiden, wij moeten ook komen kijken wat er aan de hand is.
Ik kom er voor, kom even kijken.
We controleren even kijken.
Ja.
En inlichtingen?
Omtrent die 3 kinderen.
Is ze nog niet gevonden?
Nee, nog steeds niets.
De barn som kunde gick till skolan idag. Men många platser gapade tomma. Om de saknade barnen omkommit eller om de bara inte orkat gå hit vet ingen. Man vet bara att många här bor i olyckshuset. Flera statsöverhuvuden har idag uttryckt sitt deltagande med de drabbade i denna den värsta flygkatastrofen i Nederländernas historia. Inte minst i Israel där händelsen dominerade tidningarna. Och regeringen var snabb att beklaga det inträffade.
Immediately we think, what can we do in order to be of help? We don't know yet the cause of the catastrophe. We only know the results. And the results are horrible.
Are you ruling out the possibility of a sabotage?
I would like to guess. Everything is possible and everything is impossible. I think there is no sense to try and guess.
Både flygbolaget El Al och israeliska regeringen har skickat representanter som ska hjälpa den holländska haverikommissionen. Dessutom kommer tekniker från flygplans- och motortillverkarna att delta i det långa och mödosamma arbetet att utreda orsakerna till denna, som alla trodde, omöjliga olycka.
Amsterdams flygplats Schiphol. Klockan är 18:22 på söndagskvällen när den omålade fraktmaskinen från El Al startar norrut för att i en stigande sväng åt öster komma upp på höjd och in i luftleden söderut på väg mot Tel Aviv. Flygplanet är tungt lastat med bland annat elektroniska komponenter som har hämtats i USA. 28 kilometer öster om flygplatsen på 1500 meters höjd sänder befälhavaren en nödsignal. Motor nummer 3, den högra inre, har börjat brinna. Nödlandning och sväng tillbaka till flygplatsen förbereds. Nu inträffar det exceptionella att också motor nummer 4, den yttre högra, börjar brinna. Besättningen utlöser automatiska brandsläckare inbyggda i motorgondolerna utan effekt. På flight deck blir situationen allt värre. Befälhavaren begär att få landa på en annan bana än den tilldelade och för att minska vikten börjar man tömma bränsle. Tankpumparna ser till att mer än 1 ton i minuten sprutar ut ur ventiler i vingarnas bakkanter. Branden är nu så intensiv att aluminiumlegeringarna smälter. Balkarna kan inte längre bära de flera ton tunga jetmotorerna. Det är en mardröm som utspelar sig, men teoretiskt ska den stora Boeing-maskinen ändå kunna flyga.
Ja, alla fyrmotorsflygplan, de kan till att börja med så kan en motor stanna på banan och då får man avgöra om man ska bromsa, stanna på banan eller gå i luften. I och med att man kommer upp i luften och kommer så högt som man kan gå i planflykt så kan flygplanet flyga med 2 motorer ute på ena sidan.
Ändå blir det naturligtvis en snedbelastning att ta flygplanet. Man måste alltså försöka kompensera den här vrideffekten.
Ja, man får kompensera det med roderutslag, och det är viktigt då i det fallet att man måste ha en högre fart än när bara en motor ute för att få, så att säga, vinden blåsa över roderytorna så att de räcker till för att hålla flygplanet flygande. Misslyckas man med det när bägge motorerna är ute på ena sidan så kan man helt enkelt flyga, då tappar man kontrollen över flygplanet.
Motorerna faller ned i den sjö där besättningen försökte dumpa bränslet. Exakt vad som hände de sista minuterna kan inte klarläggas förrän färdskrivaren har påträffats. Motorerna hittas 15 kilometer från nedslagsplatsen. 14 minuter efter start förloras kontrollen över flygplanet som i rollled viker sig över vänster vinge. Den hundratals ton tunga Boeing-maskinen är ostyrbar. Katastrofen är ett faktum.